har slagit 1:30 och det är onsdag den 2 september. Miljöpartiet i Degerfors är här. Jag säger hjärtligt välkommen till Johanna Gattas och Elisabeth Olsson.
Tack. Tack.
Ja, det här är den andra politikerintervjun idag. Imorgon så är det 2 till och på fredag är det 2 till. Det hettar till här verkligen. Håller ni med om det?
Ja, nu närmar det sig.
Nu närmar det sig verkligen. Johanna är på kommunlistan och etta på regionlistan också. Och Elisabeth Olsson som är 2 på listan. Vi pratades ju vi redan här i våras. Och jag kommer inte ihåg riktigt så mycket, men jag är väldigt imponerad över att läsa på er hemsida. Ni har en bra hemsida, ska jag säga.
Tack.
Det är inte alla som har, men jag nämner inga namn. Men ni har verkligen utvecklat er hemsida, tycker jag. Johanna, jag har framför mig den här lilla broschyren som heter Sverige vinner på grön politik. Degerfors vinner på grön politik. Jag tänkte börja med att lämna till er. Ni får inleda det här. Vad betyder den här rubriken?
Tack. Först vill jag säga att Degerfors vinner på grön politik, då menar vi hela Degerfors kommun. För vi har ju en fantastisk kommun som både har en centralort och orterna Svartå och Åtorp. Vi har landsbygd, vi har en stark levande landsbygd i Åtorp. Mm. Och en tätort med många föreningar och mycket sådär. Mm.
Ja, men hela vår politik den bygger på att vi är ju födda ur miljörörelsen, fredsrörelsen, jämställdhet. Mm. Och det här det påverkar allt som vi gör. Alltså, vi ser hela tiden människan som en liten del i en helhet. Mm. Och där var och en påverkar varandra. Och den enskilda människan, den bygger sitt liv, men den gör det i samklang med andra människor. Mm. Men också med samhället och med naturen. Och därför så tycker vi också att det här med dialog är jätteviktigt. Eftersom det är var och en, och man behöver höra med var och en hur de vill ha det och hur de ska ha det. Men samtidigt också då i samklang, så att det passar in i allas.
Mm. När du säger dialog, då funderar jag på, menar ni det, alltså att politiker ska ha en god dialog för att komma fram till de bästa besluten? Eller menar ni medborgardialoger, eller menar ni alltihopa? Mm.
Ja, det kan ju ha olika former. Men det viktiga är ju just att vi är inte experterna. Om någon frågar mig till exempel, ja, men hur ska undervisningen skötas i skolan? Nej, jag kan inte det.
Nej.
Men däremot så måste jag lyssna med vad är elevernas behov, vad är föräldrarnas önskemål, vad ser de att det skaver. Jag har lärarna som är professionella och vet att lyssna. Sen måste ju vår roll som politiker, det är ju att sätta ihop det här hela paketet när man har lyssnat i olika former av dialog. Det kan vara medborgardialog, det kan vara bara ett samtal där man snappar upp information. Mm. Men vi ska ju sätta ihop det här till en helhet och se hur ska vi sen då prioritera, vad blir det bästa.
Mm.
Men också se kraften i hela samhället.
Miljöpartiet, då tänker man ju, ni poängterar ju det här med grön politik. Jag hoppar till den gröna omställningen som ni skriver om här. Stärker vår ekonomi, skyddar miljön, gör oss friare från fossil. Och så tar ni upp det här med kommunens naturvårdsprogram och energi- och klimatprogram. Så jag tänkte, jag hoppar dit och börjar där med att fråga, vad står det i de här programmen och hur gör man för att komma dit, eller är de kanske redan på väg att implementeras? Eller?
De finns på degerfors.se, alltså Degerfors kommuns hemsida. Då skriver man i sökfältet energi- och klimatprogram eller naturvårdsprogram.
Mm.
Och det här är ju program som har tagits fram nogsamt, har lagts många timmar och mycket tid på att skapa dem, och fick så mycket kunskap i dem. Så det är väldigt tråkigt att de inte lyfts upp mer, att man inte arbetar aktivt med dem. Så när man tittar i dem kan vi se att ibland så är det saker som har blivit gjort, men det är inte som att vi vet om att det hänger ihop med det. Till exempel energi- och klimatprogrammet, då har vi i Degerfors 5 miljömål.
Okay.
Det är ju en intressant sak.
Ja.
Degerfors kommun bör, eller att vi ska vara fossilfria 2045, och det är ju Sveriges klimatmål också.
Mm.
Och då är det till exempel att kommunkoncernen bör vara fossilfri år 2030. Det är om 4 år. Så det blir vi ju inte om vi inte hjälps åt med detta.
Nej.
Det är inget som händer av sig självt. Utsläppen av växthusgaser i hela Degerfors kommun bör år 2030 vara 60% lägre än 2005 års nivå. Det är lite tekniskt det här. Det finns de här olika.
Ja.
Det mål nummer 5 är att Degerfors kommun bör öka de cirkulära flödena. Det handlar ju om att inte låta lika mycket bli sopor, utan att se till att vi återanvänder saker.
Mm. Gör man det?
Ja, det händer lite. En sak som har hänt under den här mandatperioden som jag har sett är att på intranätet, kommunens intranät, så finns det nu en spalt där tjänstepersoner skriver in om man har något som man inte behöver på i sin verksamhet. Och man kan också skriva om det är något man söker.
Okej.
Vi har
alltid något.
Så det är en lite steg, men du hör, det finns mycket mer kvar att göra. Och i det här programmet finns det fokusområden och åtgärder. Så det här är tänkt som ett konkret, något man verkligen ska jobba efter, och det ser vi fram emot. Vi hoppas att ni väljer att rösta på oss så att vi verkligen kan se till att komma framåt i det här.
Jag tänker att ni är ett litet parti, men ni sitter ju i fullmäktige och ni kanske har suttit i nämnd eller haft insynsplatser, eller?
Ja, vi har en insynsplats i kommunstyrelsen och sen har vi ersättarplats i bygg- och miljönämnden och i kulturnämnden och i socialnämnden.
Ja, men har man inte gjort en omorganisation och tagit bort insynsplatser? Det har jag läst i någon kommentar.
Det var
någonstans.
Ju kommunfullmäktige i måndags kväll.
Mm.
Och då togs beslutet att ta bort insynsplatserna. Men det sker ju från årsskiftet.
Då får du skynda er.
Absolut, men vår plan är ju att vi ska sitta på en ordinarie plats i kommunstyrelsen efter
naturligtvis.
Valet.
Men vad jag ville komma fram till egentligen var ju att att ni har liksom den här möjligheten att lägga förslagen och skynda på det här. Som en liten nagel i ögat, tänker jag.
Det behövs verkligen att det är någon som ligger och påminner om att vi har de här programmen.
Mm.
För annars så kommer det avsätts inte. Och hittills har vi sett att det avsätts inget speciellt i budgeten till det här. Fast vi har yrkat om det med budgetyrkande varje år, att det ska avsättas pengar till energi- och klimatprogrammet och till naturvårdsprogrammet.
Okay.
Men Johanna, alltså vi märker ju hur de lyssnar ändå. Vi har ju möjligheten att komma med inpass.
Mm. Det är sant.
Och ibland så hör man ju det här. Ja, men precis som Johanna sa.
Ja, visst, ja.
Sånt där. Ja, så kommer man på. Eller att man till och med plockar upp det som ett eget förslag.
Mm. Mm.
Så det känns meningsfullt i alla fall.
Ja, absolut. Det har jag helt med.
Det står här att det finns en miljöstrateg.
Ja, det stämmer.
Mm.
Det har vi haft sedan 2019.
Ja. Vad gör du den?
Hon har ju väldigt mycket att göra.
Ja.
Dels har hon ju tagit fram de här programmen.
Mm.
Och sen sitter hon ju med olika... Ja, men så snart det ska göras någonting, om man behöver ett utlåtande. Är det här lämpligt eller inte lämpligt? Med översiktsplanen så var det allt som har att göra med naturvård. Att se med vindkraften. Då var det också aktuellt liksom, överallt hela tiden liksom. Kommer hon med underlag till beslut.
Mm.
Men är det inte så, hon har inte så värst mycket resurser att
nej, hon har
med.
Ju tyvärr en obefintlig budget.
Okay.
Så det hon har är ju sin arbetstid.
Ja.
Och det är där vi vill att kommunen ska steppa upp.
Mm.
För man har möjlighet till exempel att söka lånebidrag till olika åtgärder, och då så måste man antingen lägga in egen arbetstid eller så kan man lägga in lite pengar. Och om man då har möjlighet att lägga in lite pengar, då har man möjlighet att göra fler.
Och lånebidrag betyder?
Det är bidrag från Naturvårdsverket.
Okay.
Så att man kan genomföra. Till exempel kommer kommunen söka för de här våtmarkerna, att återställa våtmarker.
Okay.
Ihop med Naturskyddsverket. Ja. Naturskyddsföreningen. Ja, nu blir jag snurrig. Ja. Ihop med Naturskyddsföreningen så har man gjort det.
Mm. Okay.
Så det är ju jättebra.
Ja. Okej. Okay. Då har vi avklarat lite grann av natur och klimat eller miljö. Ni får gärna återkomma dit om ni tycker att vi missar någonting. Men jag föreslår att vi går vidare här. Ni poängterar också här den bästa starten. Det handlar ju om barn och ungdomar. Där jag ser att ni skriver om fritidshem och fritidsgårdar till exempel. Om Åtrop skola, elevunderlaget och så vidare.
Mm.
Vill ni kommentera om det?
Ja, barnen är ju våran framtid.
Mm.
Och hållbarhet är ju det vi har i grunden. Och att barnen ska vara hållbara och ha en möjlighet att gå vidare är ju jätteviktigt. Och tyvärr så har vi ju väldigt låga skolresultat.
Mm.
Och det vet vi ju, att gå ur nian med fullständiga betyg och kunna ta sig vidare, det är ju som en vaccination för framtida svårigheter. Mm. Sven Bremberg, han har gjort en stor studie på det här som visar att klarar man inte årskurs 9 eller ja, där, ja men då har man en ökad risk för kriminalitet, arbetslöshet, psykisk ohälsa. Det nästan klickar in på varenda problemområde. Mm. Så kan vi få barnen att klara det här, så har vi gjort en jätteinsats. Mm. Och just nu så har vi bekymmer.
Jag läste lite grann, jag sitter ju och försöker skumma, hitta lite grann om Degerfors som jag inte vet så mycket om, inte lika mycket som i Karlskoga i alla fall. Tillgång till fritidshem och fritidsgårdar, finns det inte fritidsgård på kvällstid?
Det här fick jag reda på bara nu förra veckan när vi träffade fältassistenterna. Det finns en fritidsgård på Stora Valla, men den har inte öppet kvällstid. Så det är ju ett stort problem.
Men kvällstid, betyder det att den har öppet till klockan 5 eller?
Nej, den har öppet ungefär typ skoltid. Så det är ju, det här behöver ju verkligen...
En fritidsgård som man använder på skoltid?
Ja, det är något, har hänt någonting där verkligen. Ja, Eftersom det finns anställt fritidsledare och nu också då två fältassistenter. Men de har... känslan är att det är saker på gång och att vi som politiker kan göra skillnad där. Och vi vill ju se en fritidsgård. Mm. Att ungdomar i Degerfors ska ha någonstans att ta vägen. Och att fältassistenterna inte ska bemanna den, utan att de ska kunna vara där men också vara på andra ställen runt om i kommunen.
Ja, precis. Okay. Här hoppas vi verkligen på att de får till ett jättebra samarbete, för summan av delarna blir mer än... Vad säger ni?
Ja. Jag förstår vad du menar.
Ja. Alltså, de behöver verkligen förmera, eller de kommer att göra det. Mm. Jag är helt övertygad, men de behöver bara lite tid att få ihop sina verksamheter.
Sen så vill vi gärna också se någon form av fritidsgårdsverksamhet för mellanstadieungdomar. Så att det finns, jag kan inte säga exakt hur mycket eller hur det skulle vara, men det är ju någonting som händer nu att när man börjar gå på mellanstadiet så är det väldigt få elever som är kvar på fritidshem.
Ja, precis.
Och då så betyder det att man
finns
är...
Det finns en övergång där.
Det finns en övergång
11,
där.
12,
ja, och tidigare så blir det ju 10. Ja. Alltså man börjar 4, då är man ju 9-10 år. Mm. Så att där blir det som ett glapp då att många elever går hem och kan det själva, eller så går man och leker med någon annan. Eller, det sker väl på olika vis, men det skulle vara fint om man kunde ha någon form av möjlighet för eleverna att ses efter skoltid med utbildad personal på plats.
Mm. Hörrni, ni, det här är Miljöpartiet Degerfors som jag pratar med, Johanna Gattas och Elisabeth. Miljöpartiet Degerfors är här, Johanna och Elisabeth är här. Vi pratade om barn och ungdom och skola. Vad vill du fylla på med?
Ja, tack. Jag vill fylla på med att de frågorna vi har pratat om, nu idag har vi kanske mest pratat om att fler ska få tillgång till förskola, fritidshem och fritidsgårdar. Mm. Och det drivs också av Miljöpartiet på riksnivå. Mm. Så med Miljöpartiet i regering så kommer kommunerna att få ekonomiskt stöd till genomförandet. För det är ett problem idag att regeringen kommer med nya, eller tar beslut om nya reformer, men att vi inte får, kommunerna får inte ekonomisk täckning för det.
Nej.
Så Miljöpartiet har under alla dessa 4 år satt av mer pengar i sin budget i skolan än vad regeringen har gjort. Okay. Så vi kommer få en stärkt skola. Det är ett av Miljöpartiets vallöften. Mm.
Särskilt de mindre kommunerna som inte har inflyttning behöver ju det i framtiden. Det är ju väldigt tydligt, det säger ju i princip alla partier.
Mm. Så är det.
Absolut, och jag tänker också på det här. Vi ser ju också att många unga familjer idag, de vill bo mer på landsbygden. Och vi värnar ju till exempel om Åtorps skola då, och att det ska finnas de möjligheterna i närheten. För att det är ju ändå... En förutsättning många gånger.
Det har ni ju skrivit ut här i ert lokala program. Landsbygden också som bidrar med tillväxt och trygghet vid kris ska stöttas, står det här.
Landsbygden är oerhört viktigt. Miljöpartiet har ett landsbygdsprogram, alltså politik för landsbygden, som inte alla känner till. Och där är det bland annat att vi vill halvera arbetsgivaravgiften för hela livsmedelskedjan. Så för att stärka svenska bönder och livsmedelsproducenter. Och det är ju för att det är ohållbart och riskfyllt att vi är så beroende av matimport. Mm. Utan det är en styrka som landsbygden bidrar med liksom. Ja. Och som vi vill se mer av. Sen har vi stöd för klimatanpassning och beredskap. Vi vill ju inte låsa in lantbruken i ett dieselberoende, utan att ge stöd men att lantbruken själva får välja, vill man lägga det på att köpa diesel eller vill man utveckla sin verksamhet vidare och gå mot en fossilfri.
Precis, och det gäller ju även enskilda personer, alltså vi vill inom de närmaste 4 åren få ut 1 miljon elbilar. Men det betyder ju inte att var och en absolut till punkt och pricka måste ha en elbil, men man ska kunna ge förutsättningarna för att kunna skaffa en. Och vill man då eller inte ha möjlighet, det passar inte, det kanske är en dieselbil i alla fall som man behöver ha. Ja, då tänker vi oss att man ska lämna ut ett transportstöd som är riktat just till landsbygden. Och det gäller både företag men även privatpersoner. Och sen hur man väljer att använda det är upp till var och en. Så det är inte så att det blir ett dåligt liv, utan vi tänker att det ska vara enkelt att göra rätt.
Men vad det står i landsbygdsprogrammet är alltså statligt stöd till de näringarna som finns på landsbygden för att kunna dels vid kriser, som jag uppfattar det rätt.
Absolut.
Och dels vid en omställning.
Vi vill att Sveriges beredskap ska innefatta det, ett krisstöd till lantbrukare vid extremväder. För att den här klimatkrisen som vi människor nu orsakar, den kommer innebära extremväder, och vi vet ju redan att det är ökade svårigheter för lantbrukare.
Ja.
Så, och det kommer vi se mer av. Därför är det ju så viktigt att vi blir fossilfria och att vi ger stöd till våra industrier och företag i omställningen istället för att fortsätta putta in dem i ett fossilberoende.
Ja. För att få ekonomi i balans måste kostymen på kommunens verksamheter anpassas. Det är ju en sån där jättesvår fråga, särskilt kanske för Degerfors som har denna ekonomi och som de har brottats med i många, många år. Hur gör man sånt?
Ja, nu har vi ju gått in i en förändring genom att gå in i den så kallade prislappsmodellen.
Okay.
Och där man jämför sig med andra kommuner. Och det här gör vi med hjälp av SKR.
Statens kommuner Sveriges och regioner. Kommuner. Sveriges kommuner och regioner, just det.
Precis. Och då jämför man sig och så strävar man efter att lägga sig på en rimlig nivå som är ungefär i nivå med liknande kommuner.
Vad säger det då om Degerfors? Det är lite intressant.
Ja, den visar ju då att skolan, i och med att vi får allt färre barn, har en lite för stor kostym.
Okej.
Sen har individ- och familjeomsorgen drar över enormt. Äldreomsorgen. De har en ganska billig verksamhet.
Ligger ganska bra till.
Ja. Ligger bra till.
Men som man behöver alltså flytta om. Och sen, men här kommer ju också politiken in då. Ska man bara helt enkelt plocka en massa pengar ifrån skolan och lägga på socialtjänsten? Eller ska man göra någon slags balans där och se till att skolan får en bra kvalitet också? Precis som vi började med att prata om. Att vi kanske behöver mer resurser bara för att barnen ska komma ut.
Vad som händer resultat. Är ju då att man lägger ner skolor, man centraliserar klasser så att det blir flera barn i klasserna. Alltså det är det det innebär att plocka när det är sjunkande elevunderlag, eller hur?
Skulle kunna vara så. Men,
det är i alla fall det som tjänstemän föreslår.
Det vi måste göra är att vi vill ju inte att man ska... Vi måste ju ändra på strukturen så att pengarna fortsatt räcker till specialpedagoger och elevhälsa och sådär grejer. Så att det inte själva strukturen, att eleverna sprids ut väldigt mycket och att strukturen slukar alla pengarna, men sen har vi inga pengar till extra insatser som eleverna behöver.
Nej.
Men då är det ju frågan hur vi ska göra i vår kommun. Och där vi kommer behöva göra förändringar nu efterhand som elevantalet sjunker. Och först så minskar det ju på förskolan. Så nu först är det att vi behöver se hur gör vi med förskolan. Så att vi kan använda resurserna på ett bra sätt. Utan att ha större, vi vill inte ha större barngrupper. Men på de timmarna av dygnet, den tiden liksom på kvällar till exempel. När det är väldigt få barn där. Då vill vi inte ha personal utspridd på väldigt många olika ställen med få barn.
Nej.
Utan då behöver vi tänka liksom. Men när det är många barn på förskolan. Då vill vi inte ha stora barngrupper. Så här är det liksom, hur gör vi? Sen har vi inte jättestora avstånd i Degerfors.
Nej.
Det är ju en fördel att vi inte, om man tänker inne i själva centralorten Degerfors. Och sen är det viktigt såklart att ha förskola ute i Svartå och i Åtorp. hitta det. Men
och att investera i barnen, det är ju det mest lönsamma man kan göra som kommun. Problemet är ju bara att det tar väldigt många år innan skillnaden kommer, att vi får färre vuxna med missbruk, med arbetslöshet och så vidare.
De som behöver placeras, de som tar väldigt mycket pengar ifrån den kommunala budgeten.
Exakt. Så det är inte något som sker över en natt.
Nej.
Men här kommer vi ju behöva dialog. Här är ett typiskt exempel där vi behöver dialog och vi behöver använda allas kompetens. Lärarnas kompetens, rektorernas, alla pedagoger på alla olika platser liksom. Och självklart även andra tjänstepersoner i kommunen liksom.
Mm.
Vad har vi för typ av lokaler vi kan använda? Vad har vi? Hur gör vi det här på bästa sätt så att det verkligen blir en riktigt bra skolgång för våra elever?
Mm.
Men också just för att vi har ju kategorin äldre och där behöver vi ju också lyssna, och man behöver komma till med strukturförändringar genom till exempel att skapa seniorboenden där man kanske kan flytta från sin villa som har blivit väldigt tungrodd. Och därmed så får vi hus lediga och som kanske unga familjer kan flytta in i, som kanske har fått jobb i våra kranskommuner om man blir en bosättningskommun om inte annat.
Mm.
Alltså man behöver skapa sådana här kedjor, både precis, socialt och det, boendemässigt. Ja. Mm.
Hörrni, vi behöver ha ett reklamavbrott innan klockan blir 2 och jag tror att det blir ungefär att göra det nu.
Reklam!
Tjena Moss. Hej, Stickan här. Han som är far till Hope och Ekmans. Jag vill bara berätta att butikerna är fyllda av massor av godsaker. Där finns osta, skalk, pasta, olivolja, te, choklad och lakrits. Jag har helt enkelt massor av delikatesser.
Politisk reklam för Miljöpartiet. Mer info på cityradion.se/val.pdf. Valet 2026.
Hej, jag heter Melissa Målenstrand. Som lärare ser jag varje dag hur viktig skolan är för våra barns framtid. Jag vill arbeta för en skola där elever får stöd, trygghet och möjligheter att utvecklas. Att satsa på skolan är att satsa på framtiden för elever, för familjen och för hela vår kommun. Rösta på Miljöpartiet.
Erat 2 med ett par minuter. Miljöpartiet i Degerfors är här, Johanna Gattas och Elisabeth Olsson. Och vi har gått igenom en hel del här. Vi har pratat miljö- och energiprogram. Vi har pratat barn och ungdomar. Du Johanna, du sitter ju också, du står högst upp på regionlistan. Och regionpolitiken är ganska het här i Karlskoga, tycker jag. Ovanligt het för att vara... i Sverige, för att det brukar vara liksom det bortglömda valet. Men det finns ju orsaker till varför vi i Karlskoga Degerfors tycker att det här är viktigt. Vad tänker du om regionpolitiken och vad är det ni skulle vilja?
Det är ju väldigt viktigt såklart. Regionen står ju för många saker, liksom för vår vardag. All kollektivtrafik, den har hand om vård, liksom, sjukhusen, det är många saker som vi använder.
Eller
som
vårdcentralerna.
Vårdcentralerna, sådär. Så ja, men våra viktigaste frågor i Miljöpartiet, i regionen, det är ju dels att få bort köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.
Mm.
Vi kan inte ha ungdomar som väntar år efter år efter år och får hjälp.
Nej.
Och som mår väldigt dåligt. Det går inte. Vi vill se en kriskommission som liksom tittar på det och ser vad kan vi göra så att barnen får vård när de behöver det. Inte flera år senare. Och sen i linje med det så vill vi också ha stopp för nedläggningar i vården. Vi vill att man ska ha tillgång till en vårdcentral. Och vi vill att Karlskoga lasarett ska vidareutvecklas. Det fanns ju väldigt, väldigt hög kompetens på Karlskoga lasarett med förlossningen och med kvinnovården där.
Mm.
Vi vill att kvinnovården ska fortsätta liksom, utvecklas vidare där. Och sen kollektivt så har det ju gjort en hel del neddragningar.
Bussarna menar du?
Ja, bussarna tänker jag på. Vi vill ju inte gå åt det hållet, vi vill gå åt andra hållet. Vi vill att vi ska få tillbaka våra busslinjer och att utveckla både tåg och buss i hela landet. Sen finns det också den här närtrafiken som vi vill att den ska vidareutvecklas, att fler kan använda sig av den och under fler tider.
Men det här är ju en ekonomisk fråga naturligtvis. När regionen säger att de går på knäna för att de har så ont om pengar, då de drar in bussar. Eller hur?
Absolut, så är det.
Var ska man ta, eller liksom var ska man, ska staten gå in här och hjälpa till också, eller för att behålla våra tåg och bussar?
Alltså, jag tycker att tåg, självklart ska staten gå in och subventionera tåg. I Degerfors kommun är det så att kommunen nu betalar ett belopp för att vi ska ha en tåg, att det ska ta tåg mellan Degerfors till Karlstad, eller att de mellan Örebro till Karlstad ska passera. Jaha. Oss. Det är ju konstigt, eller hur, att vi som kommun ska behöva betala det.
Jaha, så, ja, så är det. Hade jag ingen aning om.
Så det är väl en blandning liksom. Mm. Hur är det? Men vi behöver ha dem. Sen vill vi i Miljöpartiet ha ett Sverigekort. Okay. Så att man, om man bor på landsbygd där man inte har tillgång till kollektivtrafik, då ska man få transportbidrag. Och i övriga Sverige, då ska man ha tillgång till det här Sverigekortet där man betalar, vad är det, ungefär 499 kronor per månad, tror jag sagt. Och då kan man åka kollektivt i hela Sverige.
Aha.
Och är man ungdom så har man då rabatterat pris på det.
Inte bara i de lokaldrivna tåg och bussar, utan...
Nej, det ska vara över hela Sverige. Som ett sätt att få fart på att vi verkligen övergår till att åka tillsammans mer än idag.
Mm. Om igen det här, det ska vara enkelt. Mm. Långa resor, korta resor, Sverigekortet, och så kan man kliva på bussen. Mm. Mm.
Jag går vidare till vad det står här på den lilla lappen. Där står det solidariteten. Och jag hörde att ni pratade lite grann om det här bakom. Varför skriver ni solidariteten är viktigt?
Vi skrev det av en anledning på lappen, men det är ju också så att Miljöpartiet har som en bas som enar alla oss miljöpartister. Vi är helt överens om att vi har tre solidariteter som vi vill ska genomsyra all vår politik. Och det är solidariteten med djur och natur. Det är solidariteten med kommande generationer. Vi vill att kommande generationer, att våra barn och barnbarn, alla svåra liksom, ska liksom kunna leva goda liv. Och solidaritet med världens alla människor. Så de tre ligger liksom som grund i. Mm. När vi skriver i den här lappen vad vi har gjort de senaste 4 åren liksom med solidariteten, då är det till exempel att vi, Miljöpartiet, alltid är med på Pride i Karlskoga. Det är en självklarhet att vara med på Pride. Vi arrangerar också en gång per år en ljusmanifestation till stöd för ett fritt Palestina. Att vi är ett solidariskt parti. Som Elisabeth sa i början också, vi har våra rötter i fredsrörelsen och miljörörelsen.
Solidariteten, de tre punkterna där på Miljöpartiets program. Hörrni, jag skulle vilja lämna att ni fortsatte och avslutade här med vad ni nu vill säga, därför att tiden börjar på att ta slut. Jag ska avsluta med en låt som ni har valt. Vill ni avsluta på något sätt? Varför ska man, eller om ni har tappat bort någonting som inte har sagt hittills?
Ska vi ta lite grann kring, vi börjar ju också det här med delaktighet, dialog. Mm. Så det tror jag gick fram, att vi vill verkligen lyssna på människor. Men vill också göra, om det finns möjlighet att vara delaktig. Vi vill till exempel använda oss av föreningar, byalag eller vad det är. För att kunna skapa avtal med kommunen att ja, men nu vill vi ta hand om den här bäcken här, eller en skola, en skolgård, inte en skola, nu tänker jag, men mer kanske det yttre miljön. Ja, men då kan man skapa små arbetslag och ett avtal med en skolklass, en förening, ett byalag, därför att vi tror att det är de som finns på plats, de vet hur det ska vara. Men sen blir det också den där känslan av ansvar och att stolthet över. Aha, det här har jag varit med och skapat. Mm.
Och det är ju demokrati liksom på alla olika nivåer. För vi har ju, i vårt land så har vi bestämt så här, som jag ändå kan ge mig svindel och tänka på detta, att vi har kommit överens om i vårt land att vi gör så här, att vi vill hjälpas åt och vi vill styra det här landet tillsammans allihopa. Och då röstar vi på politiska partier som säger vi vill detta, vi vill detta. Och sen så röstar man fram personer som sitter där och tillsammans kommer överens om hur vi ska göra i Sverige. Och det som du pratar om, Elisabeth, det är ju samma sak fast på alla olika nivåer i samhället.
Det är också för kommunerna ett väldigt, kan vara ett väldigt billigt sätt att komma undan visst ansvar, att ge ansvaret för badplatsens snygghet till byaföreningen till exempel, så man slipper åka dit och lägga i bryggor själv. Ge dem lite pengar och låt dem lägga i bryggorna, de som bor där. Alltså det här är ju ingenting som är, man behöver inte uppfinna hjulet på nytt. För det görs redan, men skulle kunna göras i betydligt större utsträckning, tror jag.
Precis, och blir en gemenskap också. Att, här jobbar vi ihop för det här och just det här stolthet.
Och det är ju i de här tiderna vi pratar mycket om krisberedskap, så kan man prata om olika tekniska lösningar som man ska ha, olika saker. Men det står inte på listan, eller jag vet inte, det står kanske, jag kommer ihåg, men att man ska knacka på sin granne. Att de här relationerna vi har med varandra i vägsamfälligheter, i bostadsrättsföreningar, med människor där vi bor, det är ju de som bär oss liksom i en kris. Det är de som kommer hjälpa till att bära kommunen i en kris. Sen behöver vi självklart också tänka på att vi har vatten och livsmedel och alla de sakerna, men relationer är ju också, så om kommunen kan hjälpa till, alltså att ge förutsättningar för att inte ytterligare att vi är på vår egen kammare och sköter våra egna liv, utan att vi uppmuntra varandra till att vi gör saker tillsammans, så är det ju någonting som fyller jättemånga olika funktioner, att vi inte mindre ensamhet, mindre psykisk ohälsa och större resiliens vid kris till exempel. Så demokrati och göra saker tillsammans,
det tycker jag var en bra avslutning. Johanna Gattas, Elisabeth Olsson ifrån Miljöpartiet. Jag önskar stort lycka till med ert arbete i valet och i fortsättningen naturligtvis. Mikael Wiehe avslutar vi med Det här är ditt land. Hej då!
Hej då! Tack så mycket för att vi fick komma hit.